Välkomna till Frags och filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten, Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och filosofi.
All right allihopa, varmt välkomna till kvällens stream och kvällens podd. I vanlig ordning, jag som sitter vid tangentbordet heter Sugar Shrink, Meravad. Min, vad ska jag säga, väpnare utifrån dagens ämne är som alltid, vill du säga några ord, Orka?
Ja, Orka 86, ja, det är det. Och så har vi med oss min broder från samma moder, Baloo, pappa Baloo.
Yes.
Välkommen Baloo, någonting du vill säga till tittarna eller lyssnare innan vi drar igång?
Ja, det är kul att hänga med och köra lite och prata lite snack om dagens ämne.
Vi har ju haft dig som gäst tidigare i vår podd med gott resultat skulle jag vilja säga. Så du är varmt välkommen tillbaka. Ett kärt återseende faktiskt.
Mm, härligt.
Okej, kvällens ämne är så mycket som krig faktiskt. Det vill säga väpnad konflikt. Ja, det är som sagt inte ett litet ämne. Väldigt, väldigt speciellt ämne också. Vi har väl lite olika ingångar i det här. Och jag tror att när du och jag orkar prata om dagens ämne och liksom varför vi valde det var ju självklart då till stor del på grund av kriget i Ukraina.
Ja.
Där vi tänkte att liksom kanske att det kunde faktiskt vara, ja men att det kunde vara liksom intresse att bara liksom spåna och filosofera lite grann sammans kring det här med krig.
Jag bara låg och inte provat det här och nu är vi mitt inne i krig. Så vi får se hur det här går. Men prioriteten är ju också att snacka krig och krig som ett mer filosofiskt ämne.
Precis, och då är ju frågan hur gör man det? Hur får man krig att bli till filosofi? Och jag har liksom försökt fundera lite grann på mina egna liksom ingångar till ämnet. Jag tycker liksom inte att det är ett helt ämne, men vi kan konstatera liksom att någonstans från det att en schimpans lärde sig att ta upp en pinne och slå den i huvudet på en annan schimpans, så har det ju funnits krig. Det känns ju som att det är någonting som har funnits med mänskligheten sen.
Det är nog väldigt mänskligt.
Ja, men eller hur? Alltså att någon form av konflikt är liksom på något sätt ofrånkomlig.
Ja.
Ja, och jag kollade lite grann på Wikipedia lite grann, liksom hur man definierar just krig innan podden. Och där står det egentligen alla konflikter som någonstans resulterar i fler än 1000 dödsoffer räknas som krig.
Så det är inte liksom mellan länder som man kan tro?
Nej, det är en del av det. Och det är när man kommer in liksom vidare när man kommer in liksom vidare på själva definitionen, då finns det liksom tre olika orsaker egentligen varför krig uppstår. Och då enligt avvägningsteorin då, så är det att antingen då för att skydda den nationella stoltheten genom att liksom förhindra förlust av territorium, eller för att skydda statens överlevnad genom att förhindra resursförluster eller självständighetsförklaringar. Och slutligen då, så har vi då för att bestraffa en missdådare liksom. Ja, men för mig känns det som vi sa att krig är ju någonting som har funnits med mänskligheten sen, alltså det är ett djupt mänskligt som du säger Baloo, att det är någonting som vi egentligen aldrig kommer komma ifrån, även om jag tror att de olika formerna för krig, alltså nu är det ju inte så här att man ställer upp två arméer mot varandra så springer folk mot varandra och skriker för seger och ära och så klaschar man ihop med sköld och svärd. Utan,
och sen när man slut på manskap så är det slut.
Exakt. Det är inte så det känns att man utan alltså underrättelseverksamhet och destabilisering etc. etc. har ju för sig funnits i alla tider. Det ska ju inte vi tro att vi är först med i vår tidsålder att uppfinna. Så jobbade nog redan både perserna och egyptierna och grekerna och allt. Men det känns mer som att krig numera skulle liksom föregå så att man sänker energinät och framförallt desinformation via sociala medier och sånt där. Men det kanske du kan bättre än mig, pappa Baloo.
Nu är det lite svårare att definiera när krig blir, tror jag.
Ja.
Förut var det så här, men nu din jävel ska du få på luffen för att du var dålig mot oss.
Exakt.
Och sen så satt man igång liksom. Det kan vara från en by till länder, till klaner, till allt möjligt.
Exakt.
Men nu är det ju mer typ så här gråzonsproblematik som man pratar om hela tiden.
Ja.
Där att man kan åka in i ett land och man kanske inte har sin flagga på axeln som tar, ja, som är rent krasst är olagligt mot de reglerna som vi har som ska finnas i krig.
Mm.
Så ser det inte ut. Bara kolla den första intåget av ryssarna då i Ukraina. Då körde de ju, tog ju bort liksom sina fina flaggor från deras uniformer. Det var lite svårare plötsligt när den ena ledaren säger att nej, men det är inte vi. Då blir det ett problem.
Mm. Men är inte det egentligen bara ett sätt att kringgå reglerna som finns i krig så att säga? Så att,
och det, absolut.
Jag tänker att kan vi inte börja där egentligen? Alltså någonstans har ju någon eller ganska många människor bestämt sig för att krig, ja men det är liksom inga bra grejer. Det är ganska hemskt. Och vi måste ha ett regelverk, alltså apropå att det faktiskt finns något som heter krigsbrott och sådär nu. Ska vi börja med just det regelverket och de konventioner som finns kring krigföring och vad man får och inte får göra och hur de kom till? Kan du någonting om det, Baloo?
Ja, det finns ju en, kan man säga, i Försvarsmakten till exempel så får man bli med lärd liksom vad som är krigsbrott och vad som inte är krigsbrott. Men typ på högre nivå, kopplat mellan två länder, det är ju lite mer suddigt. När blir ett krig och sådär. Och det kan, om du ska behöva svara på den frågan nu, skulle de behöva läsa in mig lite mer på det. Men det är inte så lätt som det brukade vara förr i tiden. Som sagt, när ett land liksom börjar kriga med ett annat krig så var det krig. Men nu är det lite svårare. När vi pratar om typ sådär krigsföring som vi ser idag. Det är liksom på internet liksom. Och när ett land då kanske gör någonting dåligt mot ett annat land, vad är en krigsakt liksom? Om man gör det på internet, det är liksom, det är svårt att säga. Det är inte 1000 personer som dör liksom, om man skulle definiera krig så att säga.
Nej.
Men man kanske skadar folk i utsträckningen.
Vilket ju måste vara meningen också, tänker jag.
Ja, det är ju förvirra, försvåra, det är allt möjligt när man ska hålla på med sådana internetgrejer.
Ja, precis. Awaken Demon skriver, ändå ganska fantastiskt att det finns spelregler att följa i ett krig. Ja, och det är ju egentligen, det håller jag med om, det är ganska fantastiskt. Och det är ju därför det är så jävla bra att vi har krigsförbrytartribunalen i Haag och alla de här instanserna. Sen vet vi också att det är ju extremt svårt att i ett riktigt krig. Jag menar, som nu vi nu pratar om både Ukraina och Ryssland-kriget här nu, som någonting som för övrigt Ryssland fortfarande definieras som ett krig. De vill ju definiera det som en särskild militär operation eller vad fan de nu kallar det.
Precis, det är lite intressant också.
Ja, eller hur? Nej, men vi krigar inte, utan vi genomför militär operation av odefinierat slag. Så sägs det ju ändå att det har ju liksom genomförts krigsbrott av både ukrainska och ryska styrkor.
Ja, det är väl en svaghet som är, så fort man kan liksom tolka det i sin egen vinning så.
Ja,
så gör man ju det
såklart, precis. Med det sagt så tycker jag väl att det är bra att omvärlden, liksom nationer på något sätt ändå har försökt definiera vad som är okej och vad som inte är okej i ett krig. Ett exempel på saker som jag tycker ändå är bra, liksom, som att man lagfört i senare tider efter Balkankriget och både de massmord men också de systematiska massvåldtäkter man genomförde nere på Balkan i syfte att skrämma och underkuva befolkningen. Och där då måste man ju ändå säga att då har ju systemet funkat, till viss del i alla fall.
Ja, och det är ju skönt att det funkar ibland. Men jag tror att man missar så mycket bara. Och det är
Gud, ja.
Men det är bättre att någon åker dit än att ingen gör det.
Ja, exakt.
Och sen man kan åka dit för krigs, alltså förbrytelser när man är 80 liksom, vid 20. Så det är ingenting som står slut bara för att man liksom tror att man är safe. Utan det
finns ingen preskriptionstid liksom.
Nej, det kan slå tillbaka.
Ja, och det har vi ju sett med de nazister som flydde till Sydamerika bland annat, som liksom ganska sent blev åtalade för de krigsbrott de begick. Och återigen, det är ganska schysst och det måste kännas också ganska trevligt för offren att få någon form av closure sådär.
Jag tänker också såhär, när i krig så är man ju utsatt för en otrolig stress och ens vänner dör runt om sig. Alltså, och när någonstans, jag tror också såhär, när vi pratar om såhär vad är okej och inte okej. Det handlar väl också om så här, när man har sett sina kompisar dö så pass mycket så att man slutar tappa respekten för mänskligt liv liksom.
Du tar ditt avstamp lite grann kring det psykologiska traumat, Alexander, kring det här med krig.
Jag tänker mer att så här, när man börjar se varandra som inte, alltså när börjar man inte humanisera, när tar man bort människostämpeln på människor liksom.
Det där är ju någonting som jag tycker är särskilt intressant med just, och det är väl kanske mer psykologi än filosofi, men för all del, vi har ju suddat ut de gränserna förut många gånger. Nej, men det där är ett intressant fenomen. Alltså, man måste ändå säga att i krig så förekommer det väl det humaniserande oavsett, men det verkar som att ju närmare du är den du krigar, desto större blir behovet av dehumanisering.
Jag menar då.
Jo, vad jag menar är så här att ett krig som man brukar prata om som ett av historiens blodigaste, det var amerikanska inbördeskriget. Och det var ju ändå amerikaner mot amerikaner. Ett annat som jag ser, det är ju Hutus och Tutsis i Rwanda.
Ja.
Som var ju extremt blodigt. Jag tror att det är lättare liksom, om fienden, den andra, är väldigt oliken. Då behöver man inte psykologiskt anstränga sig lika mycket för att göra fienden till den andra. Men om man är väldigt lik varandra, då måste man använda sig av krafter och psykologiska mekanismer för att liksom på något sätt få till det till att de andra är dåliga. Och där tror jag också att de liksom värsta, vidrigaste vidrigheterna uppstår egentligen.
Ja, när man ser att de är smuts och ingenting värda typ.
Ja, alltså vad var det? Jag kan ju aldrig hålla reda på vilka det var, om det var Hutus eller Tutsis som flippade ur, men var det Hutus som kallade Tutsis för, man tittar på den här filmen Hotel Rwanda, är någon som har sett den?
Ja, det är riktigt
för jävla bra film alltså. Men de kallade dem för cockroaches, alltså kackelackor. De var inte ens människor.
Tom, du verkar vilja vara med på podden här.
Tom?
Ja, som Tom skrev.
Men fan vad roligt, alltså biologia.
Yes.
Kul. Ja, men för fan, han är varmt välkommen. Nej, men förstår ni mitt resonemang där med att ju, liksom, ju närmare man är den man krigar emot, desto större blir behovet av ett, alltså själv, att lura sig själv till att den andra är dum i huvudet och dålig och farlig och äter barn. Jag tänker bara på det ord nazisterna använde om judarna. När de pratade ju aldrig om att judarna fick barn, utan de använde ett väldigt speciellt ord om när judar skulle liksom bli fler, göra fler judar, och då att de förökade sig.
Det är svårt att kriga mot en person som liksom tycker om
det. Men det är också så här, kommunisterna, de körde ju också så här, och den här personen tänker inte som oss, så vi måste skicka han till gulagen. Det var ju så här, ett sätt att rensa för att få den rena socialisten. Och då blir det att den som bestämmer detta är ju den som har makten. Och då kan det också bli att säga, men alltså det kan ju gå till en överdrift att det är någon som har ett hus som jag vill ha, och jag plötsligt säger, nej, men jag gillar inte den här personen. Ja, men den personen har ju faktiskt tänkt lite fel om socialismen, så att vi kan mörda hela släkten typ.
Ja, men exakt. Det är helt okej att göra det.
Ja, men, och jag tänker just på så här, när man som person tror att man kan bestämma över just de här delarna på något sätt. Det handlar inte så mycket om krig i sig, det handlar mer om makt. Och det, när jag tänker på krig, så handlar det ju mycket om makt.
Såklart.
Vilket att du vill ha ju makt över en viss yta, eller så här, jag behöver de här råvarorna.
Ja.
Och för att man ska då få bort en personer från en viss yta, så bör man liksom så här, ja, men de här personerna hatar saltlakris, så att vi måste ta koll på alla liksom.
Och det är ju faktiskt ett argument jag sympatiserar med ganska mycket, helt hållet.
Saltlakris?
Ja, det är skitäckligt ju.
Jag älskar det.
Nej, men så det jag tänker på så här, att just vart är det när man börjar själv avhumanisera, och när vart går gränsen till att man slutar göra det? Alltså så här, om det är krig och typ någon skjuter en syskon, alltså då tänker jag att det byggs ett sånt stort hat inom sig. Mm. Och det är så här, alltså då kanske man slutar ens fundera på vilken nivå man lägger det på. Mm. Utan då säger, alltså jag kan döda alla, jag kan döda spädbarn, jag kan, alltså du kan gå alla gränser. Mm. Det är för att någon har ju tagit ifrån mig någonting som är så pass viktigt liksom.
Mm, precis. Tjena Tom.
Men tjena.
Okej, du var med i podden.
Ja, fan.
Ja, men vad kul.
Okej, men vad, har ni kommit fram till någonting?
Nej, brukar vi göra det i den här podden.
Ja, men tycker jag.
Inte någonstans.
Det är brukar vi. Det var filosofiskt.
Precis, mycket filosofiskt. Det ligger i sakens natur att vi egentligen inte ska komma fram till någonting. Nej, men det vi har gjort hittills är ju att vi har konstaterat att, eller jag konstaterade, så vet jag inte ens om någon annan höll med mig, att krig tenderar att bli blodigare på en psykologisk nivå när man är väldigt nära och lik den man krigar emot. Det är därför jag tänker till exempel att, nu ska jag inte förolämpa, i alla fall inte ukrainarna, men för en utomstående så verkar ju ukrainare och ryssar väldigt lika varandra, men vi tycker att språken låter väldigt lika och så vidare. Sen är jag fullt medveten om att det är olika språk och delvis olika kulturer, eller stor del olika kulturer. Men jag kan tänka mig att det här är ändå folk som en gång i tiden har betraktat sig själva som brödrafolk, och då blir det också...
Ja, men det håller med dig helt om. Men som vårt tillägga det här med att, alltså, bara för att det känns, alltså Ukraina känns ju väldigt nära oss. Man gentemot om det är något distant war nere i Afrika, men det känns inte som man, låter ju hemskt att säga, men det känns inte som man bryr sig lika mycket om någonting som händer längre ifrån, något som är längre ifrån oss kulturellt och geografiskt.
Precis. Mm. Det går inte att ta på samma sätt. Alltså, det har varit krig i Kongo i typ 30 år och vi är ju bara glada att vi får nya mobiltelefoner liksom.
Ja, för fan, Jemen.
Ja, så det är ju du säger. Att det är det som är, jag tror också, därför just Ryssland och Ukraina hamnar på tapeten. För att det är andra sidan havet, eller sjön, eller vad som är, Östersjön. Så det blir en nära inpå, men det är så här. Det är ju att det är vår krig i, det är krig i flera områden på jorden, men det är ingen som riktigt bryr sig. Det är också inte, för att det är långt
inte bort. Väst i alla fall. Jag tänker att det beror ju, det finns ju någon sorts så här närhetsprincip, det köper jag. Alltså just det här att Ukraina är liksom Europa, och det är ett land som vi på något sätt kan relatera till, och framförallt så tror jag vad som händer är just Ukraina är att vi blir påminna om den här ryska björnen som har varit liksom ett spöke som kalla kriget egentligen. Att vi trodde att den sov. Sen visade sig att det här björnhelvetet hade ju inga tänder och kasphäls och ingen utrustning och var väl alls inte lika mycket att vara rädd för, men man ska ändå inte underskatta Ryssland på det sättet. Med det sagt, så just det här att närheten till Finland gränsar till Ryssland, så var det ju någonting som faktiskt skakade om oss lite grann. Det handlar nog inte bara om närheten, utan just att jag tror att det finns en historisk tyngd i det här med just att det är Ryssland som faktiskt is being Russia again.
Mm. Ja, det är väl någon som känner att den väg ut, och då måste man hitta på någonting på slutet där.
Precis.
Ja, hur nära behöver ett krig vara för att man ska bry sig då?
Jag tror man alltid kanske bryr sig, men att man bara bryr sig mer eller mindre.
Jo, men alltså, jag tänkte såhär, när blir det så pass nära så att man säger, oh shit, vi kanske behöver typ spara vatten hemma. Norge, Danmark.
Ja, jag vet inte.
Jo, ja.
Speciellt så länge påverkar ekonomin, tror du?
Men det gör det ju redan.
Ja.
Men
det är ju bara att titta på hur inflationen ser ut nu.
Exakt. Och självklart skulle det ju vara Ukraina som anses vara liksom Europas kornbod. Där så mycket, otroligt mycket spannmål kommer ifrån liksom.
Jag tittar lite på vad som finns för grundregler i, som man kan lägga på minnet i krig. Mm. Eller för krig.
Ja.
Civil, kan läsa upp lite. Då tittar på Röda Korset då.
Ja.
Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas.
Okej.
Det, ja, vi kan återkoppla till de här punkterna sen och hur mycket det är. Ja, hålls i Ukraina till exempel.
Ja, precis.
Ja, mord, tortyr, stympning, gisslantagningar samt grym och förnedrande behandling är förbjuden.
Mm.
Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.
Mm.
Det är förbjudet att använda vapen eller stridsmetoder som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Till exempel så kemiska stridsmedel är förbjudna.
Mm. Visst är det så här, klusterbomber och sånt där är också egentligen förbjudet, eller?
Ja, nu för tidigt är det det. Men inte för alla länder. Det finns ju en konvention som kom efter, nej exakt vet jag inte, men heter Ottawa-konventionen. Och den handlar om att man inte får använda truppminer. Och för den som inte vet vad truppminer är, så är det de här små minerna som man lägger, ja, på ett fält eller vad som helst.
Mm.
Och sen så räcker det med att någon går på det. Det är ungefär 5 kilo styck. Och så utlöses den.
Och inte oftast de som barn och sånt.
Precis, barn.
Ja.
Precis.
Var det inte så i Afghanistan också att man använde minor maskerade som dockor och fjärilar och skit just för att barn skulle gå på dem?
Vilket det är för...
Det med fjärilarna tror jag är mer riktningen. För det finns en mina som heter Butterfly. Man kallar den Butterfly. Yeah. För det ser ut som en Butterfly. Och den, när man släpper den så släpper man den i massor.
Mm.
Men de landar ju och sen så väntar de på att någon går på den. Men att det är en fjäril skulle jag nog inte säga att det är. Liksom. Det är bara att den kallas fjäril. Den kallas det i enkelt mun då.
Just det.
Men vet ni ifall det är liksom enligt någon konvention olagligt säga, med atomvapen?
Ja, det vet jag inte. Men det känns ju...
Basic,
men... Alltså skulle man följa de här grundreglerna som vi pratar om nu, så är det ju väldigt mycket onödig skada.
Gud,
ja. Den här butterflyminen kallas ju PFM1.
Just det.
Bara så att ni vet.
Okay.
Och den finns ju olika varianter. Det finns sådana som sprängs av sig själv efter ett tag. Och sen finns det sådana som inte sprängs sig själv efter ett tag.
Okay.
Och det man hade då problem under Sovjet-Afghan-kriget var att man la ut sådana här och sen så hamnar de på sin plats. Ja, de sprängdes aldrig liksom, utan de ligger kvar där och sen så hittar ju barnen de här.
Ja.
Och då har de lärt sig liksom att de här smäller om man kastar dem hårt på en sten.
Okej.
Okay. Och det tycker man är kul.
Som barn, ja, precis.
Till exempel i den här Ottawa-konventionen till exempel, då har vi skrivit på i Sverige till exempel att vi ska inte ha truppminer.
Mm.
Och vi får inte heller använda truppminer som drar ut en tråd till exempel.
Ja, just det.
Så när du går på den här tråden så smälts du.
Ah, såhär truppmines.
Precis.
Okay. Det är sådana man har på spel ju, tänker jag.
Eller som man sätter upp en annan.
Ja.
Men det, också det är så här, jag tycker det är jättebra att sådana konventioner kommer upp. Men det krävs ju att alla skriver på, inte liksom så att man är så jävla snabb, utan alla måste ju skriva på den.
Ja, och hur tandlöst blir det om...
Det blir lite tandlöst om det är Sverige och typ,
jag vet inte. Nej, men jag tänker också, vad händer om det är någon som inte... Som man skriver på, men det är någon som liksom bryter den? Alltså,
då blir det väl per definition krigsbrott, eller?
Ja, men alltså, det är det jag tänker. Om det är någon som... Så, ja, men, alla tycker ändå att kanske Ryssland har gjort ett krigsbrott nu. Men hur förstärker vi dem runt om? Alltså hur försvarar vi det liksom?
Hur försvarar Ryssland alltså, eller hur försvarar...
Nej, alltså hur försvarar vi den regeln? Eller alltså den... Att de har gjort något sånt här? För det känns ju ändå som att hela världen säger... Ja,
det känns ju svårt att försvara det i förhand. Snarare måste man ju lagföra det.
Ja, men även efteråt liksom... Okej, okay, vi... Kriget skedde, tog slut och så var det 4 år sedan. Eller. Så här, nah, men ni gjorde massa krigsbrott. Ni får betala dem. Och de bara, nej.
Nej, men precis. Hur förstärker vi det? Liksom så här? Hur svarar man tillbaka?
Jag vet inte.
Det är ju min tanke. Alltså så här, ska gör man ett krig då för att köra tillbaka? Eller låter man det vara?
Nej, men det var ju lite grann som Baloo var inne på det här, att det spelar liksom ingen roll hur lång tid det går.
Nej, men just att så här, för jag förstår ju så här att det är en person som man kan hämta ut.
Mm.
Men om den personen inte liksom går frivilligt, eller nationen inte släpper den personen frivilligt. Det är väl lite mer min tanke. Alltså så här, hur gör man som ett samhälle då, eller en nation, eller hur gör man det som typ EU, eller hur gör man det som, alltså vad är det för extra steg man kan ta? Det måste ju vara omöjligt. Alltså,
jag tror bara vi har ett att jämföra, men det måste vara liksom andra världskriget. Till exempel när det tog slut, om då liksom gick man igenom papper, om det var någonting tyskarna var skitbra, det var liksom att skriva ner allting.
Ja, vilket är så här i efterhand.
Jättebra för alla andra då, men inte för de personer som har utfört saker och ting. Så där kunde man liksom hitta saker där folk hade dödat, jag vet inte hur många. Så då i efterhand kan man ju ta ut dem liksom, och ge dem fängelsestraff. Men nu under tiden, till exempel det här med typ om Putin nu skulle, de skulle förlora, men då måste man nästan ta över Ryssland. Och så jag menar, alltså han måste vinna så, förlora så pass mycket. Antingen så att hans befolkning och deras andra ledare då kastar ut honom, och sen så får man bestraffas på det sättet. För jag har svårt att se liksom att någon FN-grupp åker in och plockar ut Putin och säger du, jag bara, nu är du under vårat våld och nu ska du
åka liksom. Och det känns som att så skulle det vara med Ryssland. Jag kanske har helt fel med Ryssland, även om Putin försvann. Därför att det finns just den här nationella stoltheten. Och jag uppfattar ändå Ryssland som nationen och har en historia av att men vi sköter det där själva. Det känns ju mer troligt som att Putin kommer att dö av en hjärtattack inom citationstecken, därför att folk internt vill ha bort honom snarare än att väst kommer att lagföra honom.
Ett svek liksom för landet.
Ja, precis. Och att man då också skriver om verklighetsbilden om att men det här var egentligen Rysslands fiende, han var aldrig, det känns ju som klassiskt, okay, jag kanske hittar på nu, men det känns verkligen som klassisk rysk retorik att men det här var moderlandets fiende liksom.
Jag med.
Men för jag tänker också i Ryssland så kanske de har demokrati i deras ögon.
Jag har folk här också. Nej, helvete. Han fick mig, han är i huset där uppe. Han är i huset ovanför. Ta honom, han kommer mot mig nu. Ta honom.
Jag är fan snart.
Gå där, ja. Första Warzone victory. Snyggt jobbat. Och det skedde på en poddkväll. Yes, GG guys. Okej, det känns ju som att nu har man ju hjärtat i halsgropen här. Och jag vet inte vart vi är när det gäller podden. Nu har jag helt tappat tråden var vi var någonstans.
Kom ihåg att jag läste att FN hade för typ åttonde gången i rad röstat för unanimously, förutom USA, röstat för att USA ska droppa blockaden mot Kuba. Och de bara, nej, det gör vi inte.
Nej.
Och då blir det så här, nej, okej, vad ska vi göra åt saken?
Ja, bara, vi kommer att ge ett godis.
Men vad beror det på då? Eller vad har USA för... Det måste ju vara någonting annat än att man inte håller med det kubanska styret nu. Jag vet ju att Kuba historiskt under kalla kriget stod närmare Ryssland än vad de stod i USA. Men det känns ju mer som att närheten till Florida och att det är strategiskt viktigt.
Alltså nu kanske jag har kollat för mycket i Narcos, men det var väl jävligt mycket pengar som styrde från Kuba och knarkpengar som kom in via Florida. Fan, de förlorade bara.
Förmodligen var det ju Ryssland som själva sprängde sina ledningar, Nord Stream-ledningarna.
Men är det liksom bekräftat?
Nej.
Men för mig känns det ju helt begärdat. Alltså, om det är deras ledningar, de kan gå och typ dra på en kran och så är den borta. Varför så spränger den då?
Ja, men varför vill de stänga av den överhuvudtaget?
Men då, alltså, varför de vill stänga av den? Så att om Tyskland börjar frysa, då måste ju de börja betala till Ryssland. Alltså, då måste de släppa sanktioner för att kunna orka leva.
Eller är det bara för... Ja, men vi hade dåligt, så då ska alla andra ha det dåligt också.
Men alltså, jag tänker, det finns ingen för mig ingen rimlig anledning varför Ryssland skulle spränga sin egen jävla liksom ledning när de bara kan så här, trycka på knapp.
Nej.
Därför att så. Det kanske är svårt.
Även om de trycker på knappen, så varför skulle de trycka på knappen?
Ja, men det är det jag tänker. Alltså, varför, men de har ju redan sagt så här, men vi kan inte skicka massa gas nu på grund av att vi håller på att renovera. De skulle kunna köra till en sån grej igen också.
Ja.
Alltså, de har gjort så en gång. Alltså, de skulle bara säga nej. Alltså, ni vill ju inte ge oss den här grejen. Då kan inte vi ge er gas. Så ha det kul i vinter liksom. Ja. Alltså, istället för att den ska bombas.
Men de har väl slutat köpa Ryssland överhuvudtaget?
Ja, men jag tänker ju att nu när det kommer bli kallt. Då är det inte så kallt.
Jag tror att Tyskland skiter i allting och bara...
Ja, men de är ju beroende av Rysslands gas. Nej, men det är ju min tanke när det kommer till det här. Alltså det känns för mig orimligt att de skulle spränga upp en lina själv i min bok.
Ja.
Alltså, ni får gärna föra ett argument som är bättre.
Nej, men jag vet faktiskt.
Jag vet inte om jag håller med om det argumentet, Orka. Jag tänker ändå att det kan finnas tillfällen där.
Oh shit, de ska sprängas.
Ja, de ska sprängas.
Om jag stod där och kollade så var det personerna.
Men tror du att han gjorde det då? Orka?
Nej, jag är helt säker på att det var ryssarna. Men varför de gjorde det, jag tror att det kan finnas många olika orsaker till varför de väljer att själva. Precis som att det finns... Det kan vara att skapa en påhittad provokation. Till exempel, kolla någon gjorde det här mot oss, därför kan vi attackera tillbaka. Till exempel.
Alltså, jag tänker att det är för dem en möjlighet att ha kvar den och kunna bara... Ja, men vi bara stänger av gasen för er under en längre tid. Så kommer ni liksom inte kunna göra så mycket liksom.
Ni ska bara ha det jävligt.
Ja.
Okej, men nu försvann Baloo och vi har pratat krig i en timme 18 minuter. Vi kanske ska ta avrunda, eller är det någonting mer ni vill...
Men vad tror ni kommer hända då med kriget och Putin?
Alltså, om man ska hålla sig till det, så tror jag att Ryssland bara väntar ut folk. Eller alltså väntar ut för jag tror att folk är för beroende på just Ryssland. Ryssland, alltså de är så ändå på något sätt rätt mäktiga på ett sätt. Jag menar, hade de inte haft så pass mycket makt, så hade ju folk redan försökt att stoppa dem på ett annat sätt. Jag vet inte. Det är svårt.
Alltså, man har ju visat sig vara ganska klena jämfört med vad man trodde,
ja.
Men tror du att alltså, vem kommer vinna? Kommer det bli ett slut? Kommer det bara bli kalla kriget igen? Eller?
Det är svårt alltså.
Nej, men alltså, jag vet inte fan. Jag tycker det är en svår fråga vad som kommer hända i Ryssland. Det är inte en lätt fråga, men jag vet vad jag önskar händer.
Ja, det är att det blir fred. Ja.
Och det är ju att, för vi vet ju att det finns ganska mycket röster i Ryssland mot kriget, men att de är ganska hårt ansatta nu.
Ja, men man får inte se så mycket alltså media från deras håll.
Nej. Men du, Christian. Det finns ju en anledning till att vi har med dig i dagens podd, och det är ju att du jobbar ju som yrkesofficer.
Precis.
Och vi ska ju inte be dig säga allt för mycket om ditt jobb, men jag blev ändå nyfiken på, innan liksom du gjorde en karriär i din militära, och hur du ser på det här med väpnad konflikt och så vidare. Har du någon reflektion du skulle vilja dela med dig av kring liksom just det här att... Ja, men om själva yrket, eller om Sverige som nation, eller alltså, för vi är ju ändå ett läge där inte ett grannland men ett nära land har blivit invaderat av Ryssland, och finnarna har ju levt med skräcken för Ryssland sedan kalla kriget i stort sett, eller andra världskriget, så de har ju alltid liksom sett en fiende i Ryssland. Vi har väl kanske slappnat av lite grann där, kan jag tycka.
Det är en rätt saftig fråga.
Ja.
Det är många, många puckar och...
Men välj en av dem. Jag ger dig... ser det som ett smörgåsbord där du kan välja lite grann vad du vill.
Jag ser för min egen del att bli officer. Det är väl typ så att stor del av tillhörighet som jag upplever att ha fått mig att ta det jobbet.
Tillhörighet hur då?
Ja, men att... att vara med om någonting som är större. Okay. Jag har ju spelat idrott hela mitt liv, till exempel. Bort lagsport. Och när det försvann efter lumpen så var det liksom... Det stora var liksom lumpen och sen var det idrott före det. Mm. Med lagsammanhållning och sådär. Så att man gör saker med varandra.
Mm.
Och i militären är väl det verkligen... Så måste det ju vara. Man måste kunna lita på den som är på höger och vänster.
Så är det ju.
Var det det som lockade mest? Brödraskapet?
Jag skulle säga att eftersom jag har spelat lagidrott hela mitt liv och haft den här känslan att ha tillhörighet till något större än mig själv. Mm. Det är för många sådana, alltså många människor, så vill man vara någonting i någon del av något större.
Mm.
Mm. Sen så har jag fått mig känna mycket så här stolthet över det jag gör. Framförallt i vissa situationer där man behöver ta ett större ansvar.
Mm.
Det är väldigt mycket grejer som gör att jag känner att det här är därför jag jobbar i Försvarsmakten och därför jag är kvar. Jag kan känna nu själv att där jag jobbar och med mina kollegor så känner jag att det är mycket som händer.
Mm.
Sen finns det vissa beslut som man upplever kanske inte är allt för prioriterade som vi längst ner kanske tycker är smartast.
Precis.
Man får inte en orientering av vad som händer större, högre upp. Ja, vilket om man kanske hade fått det så hade man köpt det på ett annat sätt.
Mm.
Och då blir det svårt att förstå liksom, storheten. Medan man håller på att liksom, grisa längst ner.
Ja, ja men bra reflektioner.
Ja, men jag har faktiskt en liten filosofisk fråga här.
Mm, kör.
Finns det en anledning att starta gå i krig?
Ja,
skulle du säga. Ja, alltså, som är så här... Ja, alltså, och vilken hade det varit?
Alltså, för mig är det ju såklart för att försvara sitt...
Ja, men inte i försvarsställning, utan att så här, att behöva attackera något.
Att starta kriget, liksom.
Ja, att just säga att den här jäkeln ska få krig.
Nej, det har jag nog svårare att se.
Jag tänker på till exempel det här att, jag vet inte om det är myt, alltså, kriget mellan Troja och Sparta.
Mm. Ja, precis.
Just att det är så här, det är min, vår drottning eller vår prinsessa, eller vad det nu var.
Mm.
Och det är för kärleken man startar kriget. Ja, och sen gick det som det gick. Men jag tänker ju så här, för det var ju för dem en anledning att så här, det handlade om heder, men också så här, om kärleken.
Mm.
Ja, nu vet. Eller det kan bara vara någonting som de hade som...
Ja, det är exakt min tanke också. Jag tänker så här, även för 5000 år sedan så skulle man nog inte starta krig för en kvinna. Jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att det fanns taktiska, strategiska och monetära fördelar för grekerna att inta, tror jag.
Lite som religion, att det bara är en ursäkt att kunna starta ett krig.
Mm.
Nej, men så för det finns ingen anledning alls att starta ett krig. Back in the days så var det så här, kungen eller drottningen som bara, men nu ska alla kriga.
Mm.
Och då fanns det inte så här personliga så här, okej, jag väljer själv att frivilligt gå och kriga, utan det var bara så här, den här, du barnet ska gå och kriga, har du så kul typ.
Det handlar mer om att, alltså, då var det religiösa skäl också, att vi i Sverige i den tiden trodde att, ja men fan, kungen är fan utsedd av Gud.
Mm, ja precis. Det där är ganska intressant som du är inne på nu. För det är som du säger. Det fanns en uppfattning om att vår ledare var utsatt av Gud. Liksom utsedd av Gud.
Ja, religion har inte varit den bästa.
Nej.
Men även idag så kan man ju maskera sina anledningar till varför man går i krig.
Jo, det så är det.
Typ USA och...
De flesta som jobbar i försvaret, de har haft pacifister, tror jag.
Vad sa du, de har varit pacifister?
Nej, men man vill ju verkligen inte ha krig. För man
Nej.
Vad som kan hända. Så att liksom att ha en bild där, att man tror att personer som jobbar i försvarsmakten liksom har väntat på att kriget ska komma.
Ja.
ja, det kanske stämmer. Vi väntar ju på att någonting kanske kan hända. Men vi är väldigt beredda på att försvara det vi tror på. Liksom.
Mm.
Jag tror det är någonting som kanske man kan tro lite fel om att personer som jobbar i försvaret, som gör det väldigt länge, att man vill att de är.
Och så stridspittar liksom.
Precis, och det, den bilden är nog gammal, tror jag.
Ja.
Precis som du säger där, att det är inga idioter som är med längre.
Nej.
Alltså det finns alltid idioter, men stora drag så försöker man ju bli av med dem.
Jag tror man kommer undan dem liksom, med de här psykologiska utvärderingarna.
Hörrni, tack för ikväll. Tack till er som har lyssnat och er som har följt med i podden. Jag behöver avvika. Vill ni fortsätta spela in, killar, så kör på. Men för mig är det en tack och adjö just nu. Tack för grymt bra samtal. Och Tom och Baloo, tack ska ni ha för er medverkan idag. Hej då på er. Nu ska jag make love not war, så att säga. I alla fall visa min lilla bebis lite kärlek. Hej då på er.
Tack för att du har lyssnat på Frags och filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.